Det är onsdagen den 26 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Vi är ju som bekant på väg in i en avtalsrörelse. Det vill säga en period då en mängd kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden ska förhandlas fram och undertecknas. Resultatet av denna avtalsrörelse avgör lönerna för många svenskar och spelar också stor roll för den svenska ekonomin. Ungefär så långt sträcker sig mina kunskaper om avtalsrörelser. Ni som lyssnar kan säkert mycket mer, men jag tror att få kan allt. För vad är det egentligen som sker under en avtalsrörelse? Hur går det till rent praktiskt? Vad sker bakom kulisserna och rubrikerna? Vad är det konkret som händer och varför? Vilken historia finns bakom? Och varför anses årets avtalsrörelse särskilt viktig? Det tänkte jag vi skulle försöka borra lite djupare i idag. Och med mig för att göra det har jag två gäster som kan arbetsmarknaden väldigt väl. Nämligen Nils Karlsson som är professor och grundare av forskningsinstitutet Ratio. Och German Bender som är utredningschef på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan. Varmt välkomna båda två.
Tack.
Tack så mycket.
Jag tänkte kanske första frågan där. Det här är ett område som inte de flesta kan på sina fem fingrar. Vad tänker ni själva om det när ni själva berättar om det ni gör så att säga på ert jobb? Tycker ni att folk brukar ha god förståelse? Vad säger du Nils?
Alltså jag har ju forskat om den här modellen i 15-20 år och skrivit ett antal böcker. Och problemet är väl lite grann att det är de som håller på med modellen själva som förstår hur den fungerar. För att den är väldigt intrikat och väldigt viktig för Sverige. Då. Och de här parterna tar ett väldigt stort ansvar. Men det är en komplex modell som inte är så lätt att förstå. Då. Så att, det är jättekul att ni kör den här podden tycker jag.
Ja, vi ska se hur långt vi hinner idag. Järva, vad säger du? Om du sitter på middag och berättar att du ägnar åt arbetsmarknad och sådär, ser folk ut som frågetecken då eller brukar folk förstå?
Ja, de zonar ut ganska snart när jag börjar prata om vad jag forskar om. Tyvärr. Okay. Men å andra sidan så är det precis tvärtom när man pratar med folk som är i den här lilla bubblan och är intresserade av de här frågorna. Och så finns det kanske ett mellanskikt av personer som har viss koll och som tror att de förstår mer än de gör och som kan bli väldigt intresserade när man börjar förklara, när man går in mer på mer detaljer och hur saker faktiskt går till i praktiken, kanske det vi ska prata om idag.
Ja men exakt, det är det jag tänkte vi ska göra. Jag tänkte en utgångspunkt, det är ju då att det här med att vi har kollektivavtal, jag tänker det är en vettig utgångspunkt. 9 av 10 av alla anställda i Sverige har kollektivavtal eller omfattas av kollektivavtal. Nils, om vi börjar där. Varför är kollektivavtal vad är kollektivavtal och varför är de så vanliga i Sverige? Om vi börjar där.
Ja, Sverige har väl kanske högst täckningsgrad som du säger av kollektivavtal. De täcker 90% av de anställda på svensk arbetsmarknad. Och det här är en väldigt speciell typ av avtal. Det är ett avtal mellan en fackförening och en arbetsgivarorganisation. Eller en fackförening av en enskild arbetsgivare. Och tecknas ett sådant avtal, då omfattas alla då företag som tillhör den här arbetsorganisationen och alla de löntagare som tillhör fackföreningar helt enkelt av kollektivavtalet, även om de själva inte har varit med och ingått avtalet. Det är det som gör det kollektivt helt enkelt. Och i Sverige har vi haft det här som väldigt viktig del i vår arbetsmarknadsmodell. Ja, sedan 1906 egentligen och framåt så har det här varit viktigt. Och det här berömda Saltsjöbadsavtalet från 1938 när man fick lite ordning och reda då på svenska arbetsmarknad efter en stökig period. Så att det här är ju då, ska jag säga, det sätt som vi inte bara sätter löner utan det handlar ju väldigt mycket om försäkringar, pensioner, allmänna villkor, semestervillkor, allt möjligt sånt där som handlar om när man är anställd. Det här sköter vi i Sverige via kollektivavtal och inte lagstiftning som man gör i massa andra länder. Så det här är en väldigt fin sak i svensk tradition skulle jag vilja säga.
Bara en fråga där. De här 10% som inte har kollektivavtal, vilka är det och varför finns det? Ja, jag förstår att täckningen är ovanligt hög, men varför är den inte fullständig? Så att säga. Ja,
det är så här att i offentlig sektor så är alla arbetsgivare, de per definition tillhör en arbetsgivarorganisation. statliga arbetsgivarverket eller Sveriges kommuner och landsting helt enkelt. På privat sida så är det ju inte så, utan vissa väljer att inte gå med i en arbetsgivarorganisation eller att inte teckna ett så kallat hängavtal. Det är när en enskild arbetsgivare tecknar ett avtal med ett fack. Så att i privat sektor är ungefär 15% av de anställda som inte tecknar kollektivavtal. Och det här är mycket mindre företag. Det kan vara familjeföretag och såna här saker, men det är också en del av de här nya internetbolagen och såna här bolag som känner att det är för stelt med de här regleringarna. Det är för knöligt och kanske för kostsamt, tycker de, med pensionslösningar och sånt där som finns i pensionsavtalen. Mm, okay. Förr eller senare brukar de komma med, skulle jag vilja säga.
Mm. Om du hoppar över till German. Nu har ju Nils börjat prata om det, men vi har ju någonting i Sverige som kallas då partsmodellen. Kan du berätta lite mer, vad är det? Varför har vi det och hur fungerar det?
Ja, det är, kan man säga, en del av det man lite slängigt brukar kalla den svenska modellen, som är vidare än så. Men det är den svenska arbetsmarknadsmodellen som brukar kallas partsmodellen. Och den kallas partsmodellen för att man menar att det Nils var inne på, att de viktigaste förhållandena på arbetsmarknaden regleras här av arbetsmarknadens parter, det vill säga fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Och inte genom lagstiftning som i många andra länder. Däremot finns det omfattande förstås regelverk och lagstiftning som på olika sätt reglerar saker på arbetsmarknaden ändå. Så att det här med att staten liksom inte lägger sig i, eller att vi har en modell helt utan statlig inblandning som det ibland liksom sägs i allmänna debatten, det stämmer inte riktigt. Men det är på något sätt idealet som partsmodellen strävar mot eller har som ram, att det är parterna som ska sköta arbetsmarknaden.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ja, men om jag frågar alla politiker, är man överens om det här i alla partier och från höger till vänster, eller finns det några som alla är överens?
Ja, det skulle jag säga. Alltså, att man från politiskt håll öppet skulle ifrågasätta själva fundamentet för partsmodellen, det tror jag vore väldigt främmande i svensk politik idag. Däremot så finns det såklart delade meningar om, alltså djävulen sitter i detaljerna, kan man väl säga. Jag pratade faktiskt tidigare idag med Sven Otto Littorin, som var arbetsmarknadsminister i Reinfeldts regering, om just det här. Och Reinfeldts regering, alliansregeringen, var ju väldigt mån om att hålla sig borta från arbetsmarknaden, sa man, men det tyckte ju inte facken att de gjorde. Och exakt vad det innebär för staten att hålla sig borta, det kan man diskutera. Men att öppet så här, från politiskt håll ifrågasätta modellen, det skulle jag säga är främmande.
Man kan väl säga så här, att staten eller politiken ansvarar för ramarna för själva modellen. Alltså en sorts ramverk, institutionellt ramverk, som då parterna fattar sina kollektivavtal inom ramen för. Det handlar om konfliktregler, det handlar om alla möjliga regler då, som politikerna, själva kollektivavtalslagen. Det är ju jättekonstigt det här med kollektivavtal egentligen. Men man har funnit den här modellen i Sverige då, som jag tror det finns ett väldigt brett stöd bakom faktiskt.
Ja, Nils, du talar ju väl om den här modellen. Hur, inom akademin, finns det konsensus kring att det här är bra för Sverige, eller finns det, eller vad tycker man där?
Jag har ju som sagt ägnat rätt mycket tid åt den här modellen under åren, och det forskas alldeles för lite om den, ska jag säga. Och en del av dem som forskar runt modellen förstår den inte riktigt, va? Utan det är ofta nationalekonomer som kommer in och ska titta på den här modellen, och de förstår inte alls en process som vi kanske ska komma fram till, hur det går till när man kommer överens om vilka löner som ska gälla och hur parterna tar ett väldigt stort samhällsansvar. Det förstår man inte riktigt. Och då brukar man komma med rätt naiva förslag till hur det här ska gå till istället, skulle jag vilja säga. Så jag önskar det skulle vara fler som forskar om det. Men jag tror att det finns ett stöd inom akademin för det, absolut.
Hjelman, vad säger du? Vill du tillägga någonting där?
Nej, jag håller med. Jag är ju en av de som forskar om arbetsmarknadsmodellen idag i Sverige. Och det är inte jättemånga som gör det, särskilt inte på det här sättet. Alltså, som Nils sa så är det mycket nationalekonomer, i viss mån statsvetare och sociologer också. Men det är väldigt, den forskning som finns är väldigt fokuserad på utfall, resultat och så här, att mäta vad lönerna, alltså löneförhandlingar resulterar i för olika grupper till exempel. Så att själva lönebildningen som sådan betraktas rätt så mycket som en svart låda. Man bryr sig inte så mycket om vad som händer i den eller hur det går till. Och ett exempel på det skulle jag säga att man betraktar den svenska partsmodellen och särskilt lönebildningsdelen av den som någonting som har sett likadant ut sedan 97 då vi fick industriavtalet. Och det skulle jag säga inte stämmer. Det har skett ganska mycket sedan dess som på olika sätt har påverkat hur det här går till och hur olika parter förhåller sig till varandra. Men
vi ska återkomma till det. Nu ska vi ge oss in i den här svarta lådan. Vi ska återkomma till industriavtalet. Men en avtalsrörelse, det är ju någonting som då jag förstår pågår under ett antal månader, låter det som, men det är en rörelse, liksom, det sker olika händelser. Nils, kan du ta oss lite igenom kronologiskt? Vad är det som sker under en avtalsrörelse från det att den börjar till att man har ett avtal färdigt? Vad brukar ske snarast?
Låt mig börja med en. Ett kollektivavtal tecknas ju då, sen gäller det tills det tar slut. Och när det tar slut, då gäller inte den så kallade fredsplikten längre på arbetsmarknaden. Då har parterna rätt att använda sig av konfliktvapnet, det vill säga strejker, lockouter, blockader och så vidare. Det har man inte när kollektivavtalet gäller. Och det här tror jag både arbetsgivare och arbetstagare uppskattar väldigt mycket. Vi har inte så mycket konflikter på svenska arbetsmarknaden för vi har den här fina fredsplikten. Men nästa år, då, 31 mars, då börjar rätt många viktiga avtal gå ut. Och då har man redan under våren i år, 22 år, för att förbereda sig, titta på ekonomin, hur ser det ut i vår omvärld, hur ser det ut med inflation, hur ser det ut med konkurrenskraft. Ja, en mängd olika sådana här frågor. I vårt fall nu, Ukraina-kriget och energipriser och den här inflationen som har dragit igång plötsligt efter alla dessa år. Och så försöker man då på ömse sida, då, alltså parterna, bland arbetsgivarna, de funderar på liksom, vad kan vi klara av att betala här för att klara konkurrenskraften. Men också kunna attrahera personal naturligtvis. Man förstår ju att man måste betala för att få kompetens. Och på motsvarande sätt då, de olika fackföreningarna. Och då brukar det vara lite separat att LO då, arbetarna som man säger då, de funderar på sitt håll och tjänstemännen då inom Saco men också inom unionen, de funderar också liksom, vad är det för nivåer vi ska gå in i de här förhandlingarna med. Och det är precis det här man håller på med just nu. Alltså, LO var ju ute här i veckan och sa att nu ska vi ha en samordning. Vi ska liksom få ihop vårt gäng på vår sida och försöka förhandla gemensamt. Men ibland vill vissa då fack sticka iväg och köra eget så att säga. Så att det här får vi väl se då.
Men man har inte börjat förhandla och prata och träffats än riktigt?
Nej, det är det, man sonderar väl lite och man snackar lite med varandra. Det är en fin modell på det här sättet att, som jag sa, de är väldigt ansvarstagande. Så att de känner ju varandra, de vet att de kommer träffas imorgon också. Om 2 år, 3 år, 10 år, va? Man försvinner ju inte. Utan det här är ju ett spel som spelas liksom med... Det måste vara win-win. Bägge sidor måste vinna långsiktigt för att det ska funka bra. Helt enkelt. Mm. Men i vilket fall så är det precis det här man håller på med. Det brukar bli 2,2% i slutändan. Det är lite märkligt. Jag har följt det här i många år. Men det blir på något sätt något utfall att per år då, så ska det bli liksom ett par procent ungefär. Mm. Och det här brukar då gå till så att sen 97, det här industriavtalet som Järman nämnde då, har man ju kommit fram till en ordning också, medlingsinstitutet skapandet år 2000, att industrin då, industriavtalet, de bestämmer det som kallas lönenormen eller märket. De ska komma överens först för att klara konkurrenskraften. Och då är det ett gäng då fackliga företrädare som jobbar inom industrin och motsvarande på arbetsgivarsidan, de ska liksom teckna det första avtalet. Och sen förväntas alla lägga sig på ungefär samma nivåer. Men man kan justera alla möjliga andra villkor inom de här andra kollektivavtalen. Men det här har varit en modell vi har kört nu i 25 år och väldigt framgångsrikt, ska jag säga. Att svenska löntagare har haft en reallöneutveckling som jag tror väldigt få länder i Europa kan matcha faktiskt. I varje fall Västeuropa. Och likadant USA är inte i närheten av det. Så att det har fungerat väldigt väl, den här modellen. Det finns problem med den också förstås.
Ja, vi vill komma till, jag ska släppa in German. Kan du berätta lite mer vad det är som Nils berättade här, att man pratar med varandra, man pratar internt, man kommer lite utspel och så vidare. När är det man börjar liksom prata direkt med varandra och under vilka former sker det? Kan du berätta lite hur det går till?
Precis, det vi är uppe i nu kan man säga, det är det här som Nils nämnde, att facken inom industrin, som är en samarbetsorganisation för fackliga organisationer inom industrin, det är LO-fack. Några LO-fack, det är Unionen och det är Sveriges Ingenjörer i SACO. De håller tillsammans på att synka sina respektive krav till en gemensam avtalsplattform. Och motsvarande sker på arbetsgivarsidan, industrins arbetsgivarorganisationer. Och i december, det brukar vara faktiskt den 21 december just, men någon gång mot slutet av december så ska de då utbyta avtalsyrkanden då, arbetsgivarsidan och den fackliga sidan. Lämnar de över sina respektive avtalsyrkanden. Och sen i januari, februari, då börjar förhandlingar mellan de här parterna om allmänna villkor, som det heter i kollektivavtalen, vilket alltså är annat än löner. Det kan vara semester, pensionsvillkor, arbetstider, arbetsmiljö, en rad. Jag menar, kollektivavtal kan vara uppåt 100 sidor, ibland längre och ibland kortare, men de är omfattande. Så man förhandlar om den typen av frågor först. Och det är ett 50-tal av kollektivavtal som ska slutas bland de fackliga och arbetsgivarparterna inom industrin så småningom. Sen i mars någon gång, då inleds det som kallas slutförhandlingar bland industrins parter då. Och då går man in i förhandlingar om den faktiska nivån, alltså det som kallas märket. Och det är en procentsats som är också tidssatt. Så att beroende på hur långt avtalet är, oftast är det mellan 1 och 3 år, så ja, kommer man överens om en procentsats. Och säger att det är 6% på 3 år, då blir det 2% per år. Men där kan man också bestämma hur fram- eller baktungt avtalet ska bli och så, var höjningarna ska ligga. Sen när man enas om det då har man satt märket, och det ska ske då före den sista mars, för då löper avtalen på privat sektor de flesta ut. När det märket är satt då?
Inom industrin, ja.
Och när det märket är satt, den här procentsatsen och avtalets längd, då kan andra sektorer, i det här fallet är det avtalsrörelse i privat sektor, för vi har en avtalsrörelse i offentlig sektor, eller i kommunal sektor ska vi säga, ett år senare. Då kan andra sektorer avsluta sina förhandlingar, och de sker då oftast inom ramarna för det här märket.
Just det. Nu har vi nämnt märket massor med gånger. Nils, kan du berätta, det tillkom då 1997. Vad var bakgrunden då? Vad är liksom poängen med att ha det så?
Alltså, bakgrunden är väl egentligen att Sverige under 70-80-talen hade en havererad lönebildning. Man brukar säga att Sverige inte funkar något bra alls under de här två årtiondena, och man bortser kanske egentligen från den havererade lönebildningsmodellen. Så man höjde ju lönerna nominellt på pappret helt enkelt med ungefär 400% under 20 år. Alltså en enorm löneökning, men det blev inflation av alltihop. Så att det här insåg man, det fungerar inte, så fick vi den här 90-talskrisen. Och så fick vi någonting som heter Rehnbergkommissionen och annat, där staten lade sig i lönebildningen, eller indirekt gjorde det. Och sen trodde man att man hade löst det här nu då. Men 95 då hade man en avtalsrörelse som spårade ur igen. Då var det faktiskt så, det är intressant här, det var LO som tog initiativet till det här industriavtalet. Man insåg, för att värna konkurrenskraften kan vi inte ha löneökningar på 10-15% per år som man hade då på 70-talet och 80-talet. Utan vi måste hålla i det här så vi klarar svensk tillväxt och produktivitet och konkurrenskraft. Och då enades man om den här modellen inom industrin, att man skulle förhandla på ett väldigt ansvarsfullt sätt. Man skulle lära känna varandra. Man skulle se till att konkurrenskraften värnades. Också prata utvecklingsfrågor och kompetensfrågor och sånt där på ett klokt sätt. Men det som skedde sen som var lika viktigt, det var då att, då ska man minnas att det här var socialdemokratisk regering. Va? Så år 2000 så inrättade man något som heter Medlingsinstitutet, som då fick en specifik uppgift att se till att lönebildningen var förenlig med en god samhällelig utveckling. Och det här tolkades just som att alla andra ska följa det här märket då som industrin sätter. Så att det här har blivit en modell då som har tjänat Sverige väldigt väl då i 25 år hittills. Då. Så alla är väldigt måna, skulle jag säga, eller de flesta är väldigt måna om att se till att ta hand om den här modellen, utveckla den så den anpassas, som Järman var inne på, till de förändrade villkor som finns hela tiden. Det är ju hela poängen med de här kollektivavtalen, att det inte är statligt utan olika parter ska kunna anpassa det här till aktuella villkor på ett klokt sätt. Och det här är idén, så att, så här, att vi ska ansvarsfullt sätta löner i Sverige så att Sverige kan konkurrera internationellt.
Okej. Järman, du nämnde ju tidigare att efter 1997 har det också hänt en hel del saker, vilket alla kanske inte har märkt. Vad är det för utveckling du tänker på då?
Ja, men man kan väl säga så att sen 97 så har då förhandlingarna skett på det här sättet som jag beskrev i stort sett. Och man har kommit överens om i förhållande till tidigare perioder väldigt låga nominella löneökningar, men som har gett nästan årliga reallöneökningar. Alltså jag tror alla år utom två sen 97 har det varit reallöneökningar, och totalt uppåt 60% liksom köpkraftsutveckling har man fått som löntagare i Sverige. Men de första, och så här, 2010 så sades det här industriavtalet upp av Teknikföretagen, som är liksom den tyngsta organisationen på arbetsgivarsidan inom industrin. Den tyngsta organisationen, punkt, skulle man kanske kunna säga, inom på den arbetsgivarsidan. De sa upp Teknikavtalet och ja, vi ska inte gå in på skälen till det, men 2011, då ett år senare, hade man förhandlat fram ett nytt avtal som ganska mycket liknade det förra, men hade vissa förändringar. Och de förändringarna innebar att man skärpte upp lojaliteten, kan man säga, mot industriavtalet bland de ingående parterna, vilket innebar till exempel att det blev svårare för LO-samordningen att påverka industriavtalets parter på så sätt att det blev svårare att få igenom låglönesatsningar till exempel och jämställdhetssatsningar. Så att perioden mellan 97 och 2010, den tillät lite mer, ska vi säga, svängrum för parterna att utöver märket förhandla sig till särskilda satsningar för lågavlönade till exempel, på ett sätt som har blivit betydligt svårare sedan 2011, då man behöver betala för de här satsningarna med någonting. Om man vill ha särskilda lönesatser för en lågavlönad grupp till exempel, då kanske man måste försämra arbetstiden, alltså ja, till exempel höja arbetstiden eller förlägga den på någon annan tidpunkt. Eller försämra några andra villkor som man kan på sätt prissätta så att det motsvarar kostnaden i arbetskraft, i lön helt enkelt.
Okej, men då är det.
Så det är väl en förändring.
Och för att bara tillägga lite grann där, att arbetsgivarna uppfattade ju att det här avtalet, de här procentsatserna som de då med ett stort ansvar kom överens om, blev snarare ett golv än ett tak. Va? Mm. Så att det här var ju även då, ska vi säga, de fackliga företrädarna med på de här förändringarna naturligtvis.
Ja visst.
Så att det här, man ville värna konkurrenskraften igen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag tänkte att vi skulle övergå till att prata lite som läget är nu. Som alla vet så har vi ju då en inflation i Sverige som just nu uppgår väl nästan 10%. Det innebär alltså det att det vi konsumerar i genomsnitt då, enligt den här potten, har blivit ungefär 10% dyrare. Vilken betydelse får det när vi går in i nästa förhandlingsrunda här? Om vi börjar med Nils, vad säger du?
Ja, nej, men det här kommer ju bli en väldigt test för vår förhandlingsmodell helt enkelt, om den klarar nu att agera långsiktigt och se till att vi klarar svensk konkurrenskraft.
Och hur gör vi det i så fall?
Alltså, ja, så det här kommer ju bli en jätteutmaning. Den här modellen har levererat som gärna var inne på, reallöneökningar på 60% ungefär. Det är ju en otroligt fin utveckling som svenska löntagare har haft och svenska företag, vill jag säga, under den här perioden. Och får vi tillbaka de här problemen som vi hade då på 70-80-talet med lönespiraler och urholkad konkurrenskraft och därmed sänkt välfärd i hela Sverige, då får vi problem. Sen har jag full förståelse naturligtvis för att det är tufft för många fackföreningar att hålla igen. Mm. Med tanke på hur det ser ut. Så.
Men när du säger test, när klarar vi testet och när klarar vi inte testet? Så att säga? Hur vet vi det?
Ja, alltså det blir ju som sagt när de här, först industrins parter ska byta, ja, för strax före jul då, vecka 51 då, så ska de då lämna över sina bud till varandra. Och det här då måste ju då samordnas, som det vackert heter, mellan de andra facken inom LO och på motsvarande sätt mellan de andra arbetsgivarna inom svensk näringsliv. Så att var det här hamnar då, det här kommer bli, man kommer få räkna med reallönesänkningar, det är alldeles övertygad om. Det här är väldigt hög inflation. Mm. Matpriser och annat har ju stigit ännu mer än de här siffrorna du nämnde. Mm. Energipriser likadant för många. Så att det här är ju en tuff situation. Men jag är rätt övertygad om att i varje fall parterna inom industrin kommer att ta sitt ansvar här och försöka leverera ett avtal som inte leder till den här typen av ohållbara löneökningar som vi hade på 70-80-talet. Utan att vi håller i det här för att hämta in det i framtiden.
Om vi höjer lönerna motsvarande inflationen, då har vi misslyckats, menar du?
Ja, alltså vi måste hålla oss på nivåer som liknar de här som jag var inne på, som har legat på ungefär 2% per år.
Vilket då innebär reallönesänkning på
10%? Det innebär reallönesänkningar. Det kommer innebära det då. Det här är ett stålbad som kommer bli väldigt tufft. Jag tror inte man hamnar just på 2% igen, men ja. Risken är ju också, jag vill bara tillägga det då, vilket då facket ser som möjligheten. Det är nästan alltid så när fack ska förhandla med varandra. Då kommer man överens om minsta gemensamma nämnare. Det är nämligen att höja minimilönerna. Mm. Sverige har ju liksom Europas högsta minimilöner ingångna genom kollektivavtal. Och då skapar ju det i sin tur problem. Jag kan ju förstå att de här med lägst löner kanske är tuffast att klara den här inflationen, naturligtvis. Men det här skapar andra problem då, med integration och ungdomar som ska in på arbetsmarknaden och så vidare. Så att det här är en väldigt komplex modell då, där det är, man måste ta hänsyn till många variabler helt enkelt när man gör de här förhandlingarna.
Okej, German, ett test för den svenska modellen och ett stålbad som väntar. Hur ser din analys ut av just mot bakgrund av den höga inflationen?
Nej, det kommer bli svårt, milt sagt. Kanske omöjligt att få reallöneökning i den här avtalsrörelsen. Och det är alla medvetna om. Och jag skulle säga att definitivt facken inom industrin, men också överlag fackföreningar i Sverige, vill bevara den här modellen, är medvetna om att det kräver liksom, stort ansvarstagande nu. Och har redan sen en tid tillbaks börjat liksom, opinionsbilda och utbilda gentemot sina egna medlemmar för att förklara vad det här innebär. Det här var något som skedde faktiskt när man började förbereda sig inför att teckna industriavtalet 97. Även då gjorde särskilt facken inom industrin omfattande utbildningssatser mot sina egna medlemmar för att förklara hur kommer nominella löneökningar som är betydligt lägre än de här jättehöga löneökningarna man hade haft på 80-90-talet att resultera i reallöneökningar så småningom. Det var inte så lätt att få med sig medlemmarna på det. Och det är något liknande vi ser nu. Vi som är med i fackförbund märker det att vi får liksom mejl och information från vårt förbund som informerar om att nu ska ni förbereda på en avtalsrörelse där det förmodligen inte kommer bli reallöneökningar och så. Sen om det blir när vi vet att det här modellen har klarat testet, det skulle jag säga kommer. Det beror på hur länge inflationen fortsätter öka som den har gjort nu. Alltså, prognoserna som Riksbanken och Konjunkturinstitutet har kommit med på sistone, de pekar på att inflationen kommer gå ner mot slutet av 23 och vara på inflationsmålet någonstans 24-25. Alltså om 2 år någonting. Händer det och avtalsrörelsen nu liksom fungerar. Ja, då kanske man kan säga ungefär då att modellen har klarat testet. Men skulle inflationen fortsätta öka som den har gjort nu, då blir det väldigt svårt. Alltså, och det beror också på hur lång avtalsperioden blir. Det är inte otänkbart att det blir en kort avtalsperiod, ettårig. Så att man kan förhandla om beroende på vad förutsättningarna blir om ett år. Så ja, vi är liksom inte över ån efter den här avtalsrörelsen skulle jag säga.
Nej, men där vi pratar om att uteblivna reallöneökningar verkar uteslutet. Vi pratar ju då snarast om betydande reallönesänkningar, för att ju längre bort från de här 10-procentiga prisökningen vi kommer, alltså öka lönerna med 3%, då är det ju en 7% reallönesänkning. Är man beredd, tror du, inom att acceptera något? Jag förstår att det är svårt för dig att säga, men det är väl någonstans där i trakterna man måste landa ifall modellen alltså ska klara sig.
Ja, de fackliga parterna har sagt, dels har de sagt det Nils antydde, att man vill höja minimilönerna. Det tror jag man ska räkna ganska kallt med, att det kommer att vara ett tydligt krav. Det är ingen hypotes, utan det har de, även om kraven inte har lämnats ännu, så har liksom både tjänstemannafack, ja, unionen och LO-facken har sagt att de vill satsa särskilt på lägst lönerna. Så det är en sak man kan räkna med. En annan sak är att man har hört flera fackliga företrädare sagt att det är viktigt nu för att få gehör och liksom acceptans för en avtalsrörelse som leder till kraftiga reallönesänkningar, att även arbetsgivarna tar ansvar. Och då menar man till exempel att man inte ska dela ut vidlyftiga bonusar till ledningspersoner i företag och i organisation, i företag. Att man, om företagen gör väldigt stora vinster, ska vara beredd att se det som att det finns ett större löneutrymme som kanske kan tillåta högre avtalade löner än i tidigare avtalsrörelser, även om de inte är i närheten av inflationen. Så att ja, det krävs ett ansvar från båda parter så att säga. Och hur man tar det ansvaret, det kan man ju, ja, det beror väl på vilken sida man står på helt enkelt.
Jag vill lägga till, alltså det är ju motsvarande problem på arbetsgivarsidan. Det är vissa branscher som kommer få det otroligt tufft, va? Hotell och restaurang, handel och så vidare, där företag i massor kommer gå under med de här höga räntorna framöver, och bristande intäkter naturligtvis, för folk har inte så mycket pengar att spendera heller. Så att det här är ju, det kommer bli tufft liksom, både på arbetsgivarsidan och på facksidan här framöver, att få ihop det här. Medan andra branscher kanske går lite bättre då. Så att det här blir väldigt viktigt här, och viktigt att politikerna också då håller tunga rätt i mun så de inte stör den här processen.
Bara en fråga, vi ska snart avrunda, men tänkte rent praktiskt när man sitter och förhandlar, hur går det till? Alltså är det så att man stänger in sig i ett rum och sitter där tills man är färdig, eller träffas man i en serie möten under längre tid? Och vilka är det som är inblandade i själva förhandlingarna? Hur brukar det gå till helt enkelt? Nils, har du någon kunskap till detta?
Jag har inga jätteinsikter exakt hur det här, tror jag är rätt outforskat, för de håller korten nära kroppen, de här parterna då. Men det är klart att det är en lång serie av möten som du vet, det pågår informella möten redan nu naturligtvis. Man stämmer av, man försöker förankra och så vidare. Och sen blir det ju såna här slutmanglingar på slutet då, när man ska lösa ut de sista detaljerna och få till det här märket och de här sakerna. Och det här gör man pratar om, de här allmänna villkoren, de kan ju också justeras i slutändan för att få ihop saker och ting. Så att det här är en lång process, och som jag sa, det är väldigt viktigt att förstå här att de måste ta hänsyn inte bara till sina egna medlemmar, utan de måste ta hänsyn egentligen till hela löntagarkollektivet, men också till hela arbetsgivarkollektivet och Sveriges liksom övergripande ekonomi. Va? Så att det här är en väldigt spännande process som sker lite bakom slutna dörrar. Och det måste nog ske bakom slutna dörrar, men det vore spännande egentligen att få, om folk skulle förstå lite mer hur det här fungerar faktiskt. För att det här är jätteviktigt för Sveriges utveckling att det här fungerar väl.
Hjalmar, vad säger du? Vet vi någonting om hur själva förhandlingarna egentligen går till? Eller är de bara för parterna så att säga?
Nej, men vi vet en del. Det ser olika ut, ska jag säga, på olika håll förstås. Jag menar, förhandlingarna i kommunsektorn till exempel är väldigt politiskt styrda och med enorma delegationer av olika politiker som sitter med. Och så här. Men Men den här som vi pratar om nu, den privat avtalsrörelse eller privat sektor. Alltså just industriavtalets parter, de påbörjar ju någon slags dans liksom, där de närmar sig varandra successivt. Och nu sker den här dansen mer, ganska mycket på varsitt håll. Man tar fram underlag, det är mycket ekonomiska analyser och organisationer, alltså den fackliga organisationen har egna möten med sina medlemmar, alltså där man i demokratiska processer får motioner om vad man ska driva i lönerörelsen, till exempel unionens krav att satsa på lägsta lönerna, det kommer från deras egna medlemmar, de har liksom själva unionens medlemmar, fackliga medlemmar såna, som jag till exempel, har själva då föreslagit att vi vill satsa mer på lägsta lönerna den här gången. Det kan, en annan avtalsrörelse skulle kunna vara pensioner eller semester eller vad det är. Så att det sker någon typ av demokratisk process där. Också ekonomiska analyser där man försöker fastställa någon typ av löneutrymme som man ska hävda finns och så. Sen när man närmar sig liksom i tid de faktiska avtalsyrkandena, då börjar de fackliga parterna tillsammans då slipas sina avtalsyrkanden så att de kan synka det de är mest överens om och ta fram den gemensamma plattformen som de sen utbyter med arbetsgivarna. Sen sker då de här förhandlingarna om allmänna villkor och då sitter man mer i rum och förhandlar med varandra. Men det är liksom, ja, det är under 2 månader så det är ganska sansat kan man säga. Sen när man går in i den här slutförhandlingen då blir det mer och mer intensivt och helt mot slutet. Då övergår förhandlingarna i en grupp som är, jag tror det är 4 personer, det är 2 arbetsgivarrepresentanter och 2 fackliga representanter som väljs ut att representera de här olika industriparterna. Och så kallade OPOS, som är opartiska ordföranden, som är medlare i industriavtalet. Och de sitter mer eller mindre i ett rum och slipar den här avtalsperiodens längd och märket, då, alltså nivån på löneökningarna. Och de springer mellan olika rum, skulle jag nog tro. Att man gör även i år, nästa år då, för att förankra det man håller på att förhandla om i sina respektive delegationer. Och så att man måste förhålla sig inte bara till motparten utan väldigt mycket till sina egna medlemmar då, och sina egna så att säga, förtroendevalda. Så man springer tillbaka till ett rum där de sitter och säger så här, nu har vi fått det här budet, vad tror ni om det här, är det okej eller ska vi kräva något annat? Så här. Så mot slutet, och då tror jag de sitter faktiskt i något, om det är Teknikföretagens hus på Östermalm och hamrar ut de sista detaljerna helt enkelt.
Mm. Och när de har gått i land med detta, då går de ut och dricker en välförtjänt öl, hoppas jag. För det låter som det är ett tufft arbete.
Någon typ av presskonferens brukar de ha också där de säger vad de har kommit överens om.
Jag har ju lärt känna de här personerna över åren och de är otroligt hedervärda på bägge sidor ska jag säga. De tänker verkligen klokt i de flesta fall ska jag säga, särskilt inom industrin. Mm.
Det låter som en väldigt krävande uppgift det här, alltså att gå i land med det.
Ja, det här är jag är så imponerad över fackliga representanterna. Många har ju liksom, de har gått gymnasiet, men sen har de lärt sig liksom den långa vägen här. Gått via fackklubbar lokalt och sen arbetat sig uppåt och hamnat i de här otroligt centrala positionerna i svensk ekonomi faktiskt. Lite doldisar skulle jag vilja säga, delvis. De är hjältar lite grann i den här sfären. Men
de är kändisar i vår värld.
Men ja, de är kändisar. Men inte utåt riktigt.
Men om jag skulle bjuda in dem till podden, skulle de komma och berätta då, tror ni?
Ja, det tror jag kanske. Kanske inte just nu då. Du får efter att det är klart. Liksom. Ja. Jag vill bara säga en sak som jag tyckte är intressant då med den här låglönesatsningen. Jag kan förstå det. Fack brukar gilla det. Det är det fackliga löftet på något sätt. Sänkning av lönen. Liksom. Men det skapar ju problem. Kommunal till exempel, de gjorde ingen låglönesatsning förra gången här. Utan de ville ha lite högre löner att de som ansträngde sig var duktiga och hade utbildning och sådana här saker. De ville ha lite ökad lönespridning. De tyckte det var positivt. Nu kommer man då gå tillbaka och göra precis motsatsen igen med väldigt stor sannolikhet. Mm. Så att det finns alltid en baksida med de här kollektiva förhandlingarna.
Ja, jag skulle väl säga, alltså, vi behöver inte ge oss in i en debatt här, men jag skulle nog ändå säga, och jag vet inte om du håller med om det Nils, att en låglönesatsning i den här avtalsrörelsen är lite av en annan karaktär än i de avtalsrörelser som har varit sedan industriavtalet. Just på grund av den väldigt hög inflationen som drabbar låginkomsttagare på ett liksom, sätt som
är globalt. Förklarat, vi har inte varit så kritiska mot modellen, men i princip innebär den här modellen att du sätter marknadsekonomin i spel. Det här, är två karteller som förhandlar mot varandra och man kommer överens på central nivå om liksom en procentsats för löneökningarna i hela ekonomin. Det är rätt märkligt egentligen, men det har funkat bra och det har levererat. Jag säger inte att det finns andra bättre modeller, men det har en del konstigheter i sig.
Märkligt, men det funkar. Ska vi säga det som en sammanfattning på...
Ja, så här långt det var.
Ja, vi ska ta och runda av. Jag känner i alla fall att jag har fått betydligt bättre uppfattning. Alltså dels om hur det går till och dels om hur oerhört viktigt det här är för ekonomin och för vårt samhälle.
Jag kan bara slänga in, jag vet att du vill avsluta. I USA har de inte den här modellen, inte i Storbritannien heller. Där ser man att lönerna sticker iväg nu på ett sätt som de inte gör i Sverige. I Sverige har de inte gjort det dels för att vi har avtal som går ut 31 mars. Så fram till 31 mars spelar ingen roll hur inflationen blir. Löneavtalen gäller liksom. Och efter det så kommer det ju tecknas nya avtal som gäller över en tid. Medan i USA är det mycket starkare samband mellan inflation, efterfrågan och löneökningar på ett sätt som gör att de har större risk att hamna i den här löneinflationsspiralen än vad vi har i Sverige.
Ja, då tipsar vi våra anglosaxiska vänner om att titta på oss. Stort tack Nils Karlsson och German Bender för att ni ville komma och diskutera med mig idag.
Tack själv, tack. Vad kul att vara med. Ha det gott.
Och stort tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.